Vi ska sjunga med lovsånger och prisa Gud, och vi ska be för de nydöpta. Vi ska också be för dig, du som önskar förbön, och du ska få vara med också och praktisera de gåvor som Gud har gett oss, de andliga nådegåvorna. Jag har ju inlett en serie och jag har hunnit med 4 olika nådegåvor, karismatiska, övernaturliga nådegåvor ifrån 1 Korinthierbrevet kapitel 12. Idag ska du få lyssna till fortsättningen, och vill du gå tillbaka så finns det på vår hemsida. Det är helt gratis. Det är bara att ladda ner det, så får du lyssna på undervisningen, och då får du också tillgång till de här PowerPoint-filerna som finns med. 9 olika överandliga, som sagt, inte övernaturliga manifestationer. Är det överandligt? Är det inte. Utan som ges av samma heliga ande. Och det, eftersom det är en nådegåva, så betyder det att ingen förtjänar den. Det har inte med din mognad eller din status eller din bakgrund att göra, utan det är nåd. Så därför så kan vem som ber och tar emot i tro få den här nåden av Gud. Har vi någon här inne som behöver lite nåd? Ja, vi är rätt många. Rätt många. De flesta. Hur många är det som skulle vilja ge till någon annan? Ja, det är ännu bättre. För det här är inte själviska gåvor. Det är inte för vår egen nytta, utan det är för hela församlingens bästa. För den som ännu inte tror ska kunna få tro. Och för att Jesus Kristus ska bli ärad. Så vill du att Jesus ska bli ärad, att andra människor ska komma till tro, och vill du att församlingen ska bli uppbyggd och att Guds rike ska bryta fram, då har du kommit till rätt plats idag, så kan du få ta emot den här nåden ifrån Gud. Det är inte bara när man åker iväg på en missionsresa, den vanliga dagen i skolan, arbetet, på spårvagnen, med släkten, familjen, den vanliga dagen ute i naturen, den vanliga dagen, kanske till och med en söndag i gudstjänsten, så kan den heliga ande manifesteras, uppenbara sig och ge dig en droppe av hans fullkomliga visdom eller kunskap eller förmåga att skilja mellan andar eller helandets gåvor eller, som vi ska börja med idag, kraftgärningarnas gåva. Det här är oerhört spännande med kraftgärningarnas gåva. Man blir så uppbyggd när man läser om det här, så jag tänker det kommer aldrig att gå. För att när man läser om det övernaturliga så får man ju tro, och att det är Gud bakom. Inte hokus pokus. Och när jag läste om vad det betydde här i 1 Korinthierbrevet kapitel 12, vers 10a, en övernaturlig manifestation är min definition av Guds kraft, som förändrar, upphäver eller som tar kontroll över naturens lagar. Ja. Vill vi ha det här? Eller ska det bara vara status quo? Ingenting ska förändras. Allting ska vara omöjligt. Allt ska bara gå i sin gilla gång. Nej, det ska hända någonting. Och då är det så intressant att dessa ord som står här, kraftgärningar, verkningar av krafter, är energemata dynamion. Och jag tror att ni grabbar här och tjejer som är 10, 11, 12 år. Energemata. Vad kan det vara för någonting? Vi har ett lånord från grekiskan. Vad kallar vi det för? Hjälp dem. Energi, som vi säger på öarna. Hur säger man egentligen? Jag hör inte.
Energi.
Det andra nu har jag lärt. Dynamion då. Vi som är uppväxta på 60- och 70-talet, vi kommer ihåg dynamo. Då var det liksom, om hjulet satt i rörelse så började det lysa. Därför att det var en dynamo på cykeln. Kommer ni ihåg det eller? Ja. Men nu har vi också dynamion i vad då? I
energi.
Det är jättebra. Men nu har vi redan sagt energi. Efter energi kommer? Efter, vad kommer? Ja. Behöver du dynamit ibland i ditt liv? Ja. Om du inte behöver det så tror jag att din granne tycker att du behöver det. Tänk vad skönt att ingenting är omöjligt för Gud. Nu står det så här. Vi kan ta nästa här. Att vi har lite exempel. Och i Gamla testamentet så har vi ett klassiskt exempel. Och det är Mose. Han ställs inför farao, den mäktige kungen. Och så får han nåden ifrån Gud att göra under och tecken inför farao. Och det första han gör är att han kastar sin stav, som för övrigt är en förebild på den heliga ande. Det kan vara bra att veta. Det är bra. Käppen, förebild på Guds ord. Staven, förebild på den heliga. Han tar sin stav, eller tillsammans med den heliga ande, så träder han fram inför en konung. Och så kastar han den. Och så blir den en orm. Men då fanns det andra hokus pokus gubbar. Och de gjorde likadant. För det finns magiker som gör under, som genom sataniska krafter framkallar demoner och på så vis gör under och tecken. Men vad var det för speciellt med den här ormen som Mose var med och så till blev en orm från en stav? Vad var det för speciellt? Skillnaden var... Ja, dessutom blev vattnet till blod. Det är Göbron, hon går före i predikningen. Men just den här ormen åt upp trollkarlarnas ormar. Så det finns en maxgräns. Det är hit men inte längre. Alltså de andra hokus pokus gubbarna, denna världens lustigkurras, alltså sagt magiker. De kan göra under och tecken, men det finns ett mått, det finns en gräns. För Gud finns ingen gräns. Och hans makt är större. Halleluja! Ljusets mörk är större. Ljuset är starkare än mörkret. Och det kan gå ur som helst. Josua då, vad gör han för någonting? Han gör någonting som en del tycker, det stämmer ju inte. I Josua kapitel 10, 12-13, så säger han, sol står stilla. Därför de håller på att ha ett krig och de vill liksom fullborda kriget i dagsljus. Månen står stilla. Och så stannar tiden. Man tänker, nu kanske inte det var så att de lyckas förklara. Det var egentligen jorden som stod stilla. Men det var kanske lite svårt att förklara liksom hela skeendet. Så sol sa han bara så stilla. Och så stannade förmodligen. Månen så stilla. Det, alltså, det här är kraftgärningar. För det går utöver denna människans lagar. Denna världens lagar. Naturens lagar och så vidare. Förstår ni skillnaden? Ja. Vänta lite. Så har vi Elia. Elia. Han är med om tre kraftgärningar på samma dag. Jag tror att de flesta vi önskar en kraftgärning under livstiden. Det hade varit fantastiskt, eller hur? Men tre på samma dag. Nu är det faktiskt så att efteråt blev han väldigt deprimerad och modlös. Så stark var han inte. Gud fick hjälpa honom upp. För det är inte bara för att vi är med om under och mirakel i våra liv. Att vi inte liksom är människor, vi är fortfarande svaga människor som är beroende av Guds nåd, Guds kraft, Guds hjälp och Guds tröst. Tänk på det. För så är det med själen. Man kan göra någonting fantastiskt för Gud och andra dagen undrar man, orkar jag egentligen leva? Men då är Gud så stor att han tröstar och hjälper. Men här dagen så ber han, eller han bara säger, eld kom ner. Och så upplever han ett fantastiskt mirakel att eld kommer ner från himlen och bränner upp ett under, eller ett offer som är helt drängt i vatten. Sedan, samma dag, så kommer regnet från himlen. Han har inte regnat på 3 år. Och när regnet ska komma, då skyndar han sig så mycket och då springer han framför häst och vagn. Förstår ni att det liksom går utöver naturlagarna när det är kraftgärningar och färde. 3 kraftgärningar på en och samma dag. Så tror man att alla omvänder sig. Många omvänder sig. Men den onda drottningen som hade mycket häxkrafter i sig, hon fortsatte ändå i sin vrede mot gudsmannen och ville döda honom. Så det är inte bara för att det sker under och tecken att människor blir frälsta. Inte farao heller. Utan många istället förhärdar sitt hjärta och blir ännu hårdare. Men den ödmjuke säger tack Jesus. Den som vill tro prisar honom. Den som vill ha med himmelriket att göra tar emot det här och öppnar sitt hjärta ännu mer för evangelium och Guds rike. Så vill vi ha det här? Ja, bra. Men sen är du en profet till. Elia är en lärjunge och han heter Elisa. Och han var på gång också. Och Elisa, Han gör ett väldigt speciellt under. När hans lärjungar tappar yxan i sjön så slänger han lite trä på vattnet. Och vad händer med yxjärnet? I Jordanfloden, i det grömliga längst ner, flyter upp. En kraftgärning. Sen så händer det mycket annat. En hel sjö eller flod var förgiftad och så kastas det salt i och så bara så blir den ren. Det är en kraftgärning. Och läser vi lite senare så ser vi att genom Jesus så förvandlas det första undret är han förvandlar vatten till tycker en del är jättejobbigt, men han gjorde faktiskt det. Han förvandlade vatten till vin. Ett fysiskt under. Han gör mer. Boris hade redan sagt det. 5 bröd och 2 fiskar, eller 7 bröd. Alltså det var lite i alla fall. Blev överflöd. Och kanske 20 000 människor blev mättade. Det är en kraftgärning. Alltså det är någonting som går ut över naturlagarna. Händer någonting mer? Här är också en kraftgärning. Hans vän dör. Han skyndar sig inte ens dit för att trösta. Han liksom bara väntar. Och när han kommer dit så säger han, anklagar honom. Om du hade varit här så hade han inte dött. Så säger bara Jesus. Kom ut, Lazarus. Och så växer han från de döda. Och han har massa bindlar på sig. Och kommer ut helt levande. Alltså det är en kraftgärning. Inte bara ett helande, om det nu skulle vara så bara. Utan det är någonting som upphäver lagarna. Det är fantastiskt. Vill vi ha det här? Ja, mer. Ännu mer. Matteus 8, 23, 26, 14, 22. Här också har vi också de klassiska undrarna. Jesus, han stillar stormen med ett ord. Han går på vattnet. Men Petrus gör likadant. Det är en kraftgärning. Hur kunde Petrus gå på vattnet? Han gick på ett tilltal ifrån Jesus. Säg du till mig att jag ska gå, så kommer jag. Och Jesus säger kom. Och så går Petrus. Sånt som många skojar om. Sånt som många gör narr av. Men när de personerna är med. Hur Gud räddar. Hur Gud gör en kraftgärning genom församlingen, genom oss som troende, så blir det respekt istället. Tänk om det skulle förändras. Att det här inte var någonting som människor gjorde narr av, utan som skapade Guds fruktan och respekt. Därför att det sker 2018 genom att Guds folk reser sig upp och går in i de andens kraftgärningar som han har kallat oss till. Om man så är 10 år eller 80 år om nu någon hade lyckats fylla det. Genom de första kristna fortsätter det. Jag hoppar, eftersom det var ett dop idag, så hoppar jag till en evangelist, han heter Filippos. Det var som att han levde i de här kraftgärningarna. Det står om honom att de sjuka, de halta och de lytta, de blev helade. Och ovanliga under och tecken skedde genom honom. Så att till och med trollkaren som fanns där, han lämnade sin trolldom och så ville han följa Jesus och Filippos och stod han vid hans sida. Sen så kom han lite fel i sitt hjärta, men han bad också om förlåtelse för det här. Därför det finns en helig kraft. Det finns en helighet i den helige ande som också vill manifestera sig så att under och tecken sker igenom oss. Sen så tycker man det är fantastiskt. När han har döpt en hovman som var från Etiopien, ja. Det var bra, va? Ditt folk, abessinierna. Vad händer med honom sen? Då rycks han bort i anden och så förflyttas han rent fysiskt till en annan geografisk plats. Det säger du, det kan jag inte tro på. Nej, det är inte så lätt att tro på det. Men jag väljer att tro på det här och att det också kan hända igen. Det är kraftgärningar som ger Gud äran och evangeliet kan spridas och Guds rike är på framfart. Och vi undrar vad ska hända idag? Vill ni inte ha sån spännande kristet liv? Vad ska hända? Jag tänker jag får gå tillbaka här nu. Jag tänker liksom, vad var det? Alltså när jag var nyfrälst, vad var det som gjorde att jag liksom var så spidad hela tiden? Jag tänker så, jag läste ju om andra, liksom mina så att säga, föredömen, vad som hände och sånt här fick jag höra när jag var nydöpt. Och så står det så här. Skulle de cykla iväg till missionshuset? De hade inte bilar. Det hade de inte råd med. De hade cyklar. Det var som deras skoters eller deras bilar. Och så har de fått låna en cykel och så ska de iväg och ha möten. Ska de be för föreståndarens fru i ett annat missionshus som är dödssjuk. Och så är de två styckna unga predikanter. Och så finns det ingen luft i däcken. Så har någon liksom elaking ryckt bort ventilen. Så det är liksom bara där hålet kvar. Så här. Du får cykla själv, säger den här Georg till Algot. Men Algot, han var så där, han hade en sån här galen tro. Han trodde Gud om allt möjligt. Och tänkte att, nej, pumpar du, säger han till Georg. Och så pumpar han. Och sen han har pumpat löften så säger Algot, och i Jesu Kristi namn så binder jag den här löften. Så det finns ingen ventil. Och han cyklar iväg och de cyklar länge. Och dessutom så säger Algot så här, nu talar han profetiskt. Så länge du behöver cykeln ska löften stanna kvar, så Algot. Och så cyklar de iväg, de här unga grabbarna, till Hillerstorp. Dödssjuka kvinnan. De reser henne upp. Gör henne frisk i Jesu namn. Och tänker liksom, ja, det var liksom by the way, hur vet de det? Men när Georg berättar om det här vittnesbördet i ett annat möte, då är det en person som ställer sig upp. Henne känner jag, hon lever fortfarande. Det är fantastiskt. Hur som helst, efter den här helgen parkerar han cykeln vid Karlstorp. Ställer cykeln, han behöver inte längre, och så hör han bara psss. Respekt. Nu kanske har varit med om liknande saker. Jag tror att många har varit med och binda bensinen i Jesu namn. Man köper autobahn och du vet att du får dryga böter. Och du ser att här finns ingen bensin. Och det var inte en mil kvar. Det var många mil kvar. Och så bara kör man till bensinstationen. Och så händer det när man äntligen kommer fram. Så liksom får man rulla in och säga, tack gode Gud. Eller när man ser att det är någon mätare och kan ju ingenting om bilar, och det är kanske därför man har tro just att det ska hända någonting. Man ser att mätaren går upp och temperaturen stiger, och det är min brors bil, jag förstår ingenting, men det här kan inte vara bra. Men i Jesu namn, temperatur går ner. Och temperaturen går ner och så fortsätter man att köra. Vad det var vet jag fortfarande inte. Så stannar bilen, vi ska ut och plocka hallon i Dalsland, och jag har lånat min mammas bil den gången. Alltid lånade yxor och lånade bilar och lånade verktyg som man liksom lyckas förstöra eller som inte fungerar. Så står man där, jag vet ingenting, bilen funkar inte. Vad kan man göra för någonting? Man kan bara be till Gud, starta igen i Jesu namn. Jag säger, Gud blir förhärligad, tron lyfts fram. Det händer i vår vardag. Det händer mycket mer när man var nyfrälst eller nytänd. Hur många vill att det ska hända igen i någon annans liv, så jag slipper komma in i den prövningen? Nej, i våra liv. Ja, du och jag. Eller hur? Ja, det är mycket roligare än att läsa böcker om Algot och Georg. Så det gör vi inte längre. Okej, jag tar en till. Jag måste det, för den är så speciell. Den har uppmuntrat mig så mycket. Alltså, ibland kan man känna, wow, allting är bra. Allting har varit seger. Det var så mörkt ut och det har varit skeppsbrott. Och Paulus, han liksom fick änglabesök och han tog över ledarskapet och så till att inte sjömännen rymde. De kommer på en ö. Och där, på den här ön, tar en orm. Hugger Paulus. Och alla bara ser, oh. Nu har ödet vänt. Det var meningen att han skulle dö. Men vad gör han för någonting? Han gör en kraftgärning, Paulus, i Jesu namn. Så skakar han av sig ormen in i elden. Han svullnar inte upp. Ingenting händer. Och då vänder det på det. Han måste vara Gud. Han måste vara Gud. För så vidskepliga var de. Sen så blir det helande möten och härliga saker på den ön. Alltså Gud gör någonting. Ibland kan det kännas som att det är ett nederlag. Det är någonting som högger dig. Det är någonting som går fel. Och allting blir bara misslyckat. Men ibland får man skaka av sig det där i Jesu namn. Den där krocken eller den där räkningen eller den där attacken som kommer. Så skakar man av sig den i Jesu namn. Och man svullnar inte upp och dör. Du ska inte svullna upp och dö. Du ska leva och göra Herrens gärningar. Halleluja. Om det inte var ett ord till någon, så var det ett ord till många. Det finns en fortsättning. Trons gåva. Tänk att här har vi haft det här. Naturligtvis att trons gåva sammankopplad. Det är en övernaturlig förmåga att tro att förmåga att tro given av den helige ande. Hur många har varit fyllda av den helige ande någon gång? Finns det någon som? Det är nästan alla. Var det någon som tyckte att det var härligt? Ja, precis. Det är så underbart. Man vill vara överfylld av den heliga ande hela tiden. Känslan kanske inte är där, men genom tron är den heliga ande här hela tiden. Denna tro är inte detsamma som den frälsande tron, men den utgör grunden, den frälsande tron. Det är trons ande som tar över och inger en total övertygelse om att ett under ska ske. Det är som att den heliga ande inom dig tror för dig. Alltså det här är starkt. När Jesus uppmanar sina lärjungar att tro, så talar de om att ha en liten del utav Guds tro. Han talar om det här senapskornet som ni känner till. Matteus 17 och 18. Det står om senapskornet att om man har tro som ett senapskorn så kan man förflytta berg. Och det här är inte bara den frälsande tron. Det här när man har ett säd, en säd av Guds tro i sitt hjärta. Då har man den tron som kan förflytta berg. Inte en vanlig tro, inte bara den frälsande tron, utan en övernaturlig gåva. När Gud säger bara, ingenting är omöjligt för den som tror. Har du varit med om det någon gång? Det är fantastiskt. Men vi ska läsa det här. Markus 11, 12-14. Och så ska vi läsa hela 20-24. Det har hänt att Jesus, han har gått förbi ett träd som inte bar frukt, ett fikonträd. Och när han ser att det inte bär frukt så säger han till trädet, du ska aldrig mer bära frukt. Sen går de iväg på några ärende och så kommer de tillbaka i Markus 11, kapitel 20, kapitel 11, vers 20-24. Och så står det så här. När det tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg det att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, fikonträdet som du förbannade har torkat. Jesus svarade dem, tro på Gud. Alltså ha tro på Gud eller ha Guds tro i ditt hjärta. Amen säger jag dig, om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Inte då kanske det sker. Eller då ökar procenten av chans. Utan då ska det ske. Därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så ska det vara ert. Och nu kommer någonting. Som många önskar inte skulle stå här. Ursäkta mig om jag läser det också. För när Jesus talar om tro. Och undergörande tro. Och när lärjungarna önskar, ge oss mer tro. Så säger han någonting som många har jättesvårt för. Då talar han om förlåtelse. Alltså precis som att det skulle det behövas tro för att förlåta. Det behövs tro för relation. Tro att det är Jesus som är den slutgiltiga domaren. Tro att fadern har förlåtit mig och jag ska också förlåta på samma sätt. Så när ni står och ber, alltså när vi har det här stora berget eller det här som bara ska försvinna och torka ut ur våra liv, så säger Herren till oss, så ska ni förlåta också. Då ska du förlåta, vilka då? Den som du har något emot. Alltså inte bara den som du är jättearg på. Inte den som du har så svårt för. Utan alla som du har något emot. Så när du ber så undrar du, varför tänker jag på den personen? När jag skulle be min frimodiga bön. Och Herren påminner dig om någon som du ska förlåta. Hur ska du kunna gå vidare? Jo, genom att förlåta den som du har något emot. Nej, men det klarar inte jag. Nej, men då står du kvar på den låga nivån och då kan du inte förflytta berg. Då kan du inte torka ut fikonträdet. Då kan du inte göra de gärningarna som Herren har kallat dig till. För då är du fast bunden i oförsonlighet som sen kan leda till bitterhet. Så när du ber, förlåt alla som du har något emot. Halleluja. Visst var det här bra? Eller det var jobbigt men det var nyttigt. Det var besvärligt men det var härligt. Det är viktigt det här. Förlåt dem. Jag vet att många sitter där och bara tänker med någon. Förlåt dem en gång så slipper du tänka på den. Eller du kanske vill tänka på den. Skulle inte jag vilja om jag har något emot någon? Det är ingen uppbygglig tanke. Det är bättre att flytta berg. Halleluja. Uträtta gärningar i hans namn. Tack Jesus. Då fortsätter vi. Tju. Exempel på trons gåva manifesterad. Petrus. Han går samma runda. Nu ska de be. Och så ser han den där mannen som alltid hade suttit där. Och han tigger. Han tigger pengar. Han är lam. Han kan inte försörja sig på något annat sätt. Men den här gången så uppfylls Petrus av helig ande. Och så säger han till dig. Jag har inte guld. Jag har inte silver. Så jag har inte pengar. Men det jag har. Det jag har. Det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Stå upp och gå. Och så fattar han tag i handen på honom för att använda dig. Och så bara rycker han upp på honom. Och så den här mannen, han får kraft i sina leder och ben. Och han bara, han blir helad. Och när man har blivit helad, vad gör man då? Man kan dansa. Ja, han gör någonting sånt. Det var ju nästan, det var ju fantastiskt bra, tack. Alltså skulle ni vilja göra det här eller? Ja. Alltså du behöver inte oroa dig att du krysta fram en tro. Nu säkert jag tänker på liksom, jag läste en bok, en humorbok om en som gjorde narr av tron. Han fattar inte skillnaden. Så han ställer sig, vi kan ta den hela grejen. Vågar jag vända den? Då tänker jag så här. Det här är en liten lätt grej. Jag börjar med den här istället. Innan jag kan förflytta ett berg så ska jag praktisera mig med att öva på den här lilla metallgrejen som har varit lite ljus. Och så försöker jag öva. Det är hokus pokus. Det är löjligt. Det är inte sånt här vi håller på med. Det är inte den tron. Tankeöverföring, positiva krafter, mänskliga grejer. Nej, bort det. Om Gud kan förflytta den genom din tro så kan han förflytta ett berg. Det handlar om att Gud ger dig något med ett positivt syfte. Hallå? Inga löjliga experiment. Som att flytta gem i tronen eller någonting sånt. Så är det ju hur löjligt som helst. Man kan väl börja med någonting i sitt eget liv. Någon man ska förlåta. Något bönesvar man ska ha. Det första liksom jag skulle be för en som hade ont i knät. Då tänkte jag, liksom, jag kan inte be för en sån sak för att han kommer att halta hela den här konferensen. Liksom. Jag kan inte be för det knät. Det är så jobbigt, hela det här lägret var det. Och så har jag varit busschaufför i så många år och så vill jag spela fotboll igen. Kan du be för mitt knä? Eller bara, varför hade vi överhuvudtaget talat om det här? Men jag tänker, jag kan ju göra det lilla i alla fall. Att jag lägger min hand på honom. Och så gör jag, så säger jag den här orden. I Jesu namn bli helad. Alltså jag tror. Jag trodde inte mer än i senapskorn. Men jag trodde att Guds ord kan göra någonting. Den mannen, han blir helad. Han kan köra buss. Han kan fortfarande inte spela fotboll, för det kunde han inte heller. Men han kan ju i alla fall röra bollen. Ja, ni förstår vad jag menar. Han kan röra sig, ja. Han blev inte bättre. Han blev ingen Zlatan bara för det. Det är inte så här det fungerar. Så ni inte missförstår någonting. Det händer, man måste börja någonstans. Börja med att be för någon som ska bli frälst. Som ser omöjlig frälst ut. Börja med en situation, ett problem. Nej, men herre, jag vill ha tro för just det här. Övernaturlig tro. Övernaturlig tro för min familjs frälsning. Övernaturlig tro för ett ekonomiskt mirakel. Övernaturlig tro för den lägenheten, för det arbetet, för en helad relation. Wow, halleluja. Förstår ni vad jag talar om? Det finns också en tro som kallas för den frälsande tron. Och den ska jag prata mer om nu. Jag låter det ligga där så länge. Den affärsmannen har varit på ett möte ungefär som det här. Och predikanten, han talade om du ska bli frälst så ska du inte bara tro om Gud och Jesus. Du ska tro in i Jesus Kristus. Och han liksom kände att wow, det blir som en uppenbarelse för honom. Så när han är där så tänker han, det ska jag berätta för andra. På morgonen så ser han en kille som kör hissen. Har ni någonsin fått se en hisspojke någon gång? Som visar, här ska ni in i hissen och så åker han med dig ner eller upp. Är det någon som varit med om det? Service är det bra. Så den här servicen har han i alla fall, den här affärsmannen. Och så när han står där vid hissen så tänker han, jag ska berätta för hisspojken. Så säger han till hisspojken så här. Du, jag måste berätta för någonting. Igår var jag på ett möte Och de hade pratat lite tro förut och hisspojken, ja, var liksom ingen liten pojke, det var ju liksom en liten större pojke. Ja. Han trodde liksom en man, fast han kallas för hisspojke. Det var ju lite förnedrande. Och så säger han, man måste tro in i Kristus för att bli frälst. Inte bara tro, det tror jag inte på, sa han. Jag har min tro, sa han. Och det spelar ingen roll hur grammatiken är, om man tror in eller tror på, säger han. Och så vidare, det spelar ingen roll. Och affärsmannen blev lite stukad, han ville ju berätta det här. Men så kommer han tillbaka på kvällen. Och så ställer han sig utanför hissen. Och så öppnar hisspojken och säger han, kom in, säger hisspojken. Och då säger han, nej, sa han. Jag står bra här. Nej, men ska du inte med upp då? Det är ju liksom översta våningen. Nej, jag ska upp, ja. Ja. Men kom in då, annars får du stå kvar här hela dagen. Och, nej, det behöver inte jag. Jag tror på hissens funktion, säger han. Hissen fungerar, jag tror på konstruktionen, det räcker. Så säger han, sluta nu, kom in i hissen, och så går han in i hissen. Och det händer det. På vägen upp, en våning, fem våningar, 10 våningar. Ungefär på 12:e våningen så säger han, ja, jag kom in i hissen och därför kom jag upp. När man kommer in i Kristus, inte bara tror på honom eller om honom, det är då man går in i frälsningen. Frälsningen är inte bara att tro om Gud, tro om Jesus, utan det är att komma in. När Noah och hans söner och familjen, de gick in i arken, det var då de blev frälsta. Inte bara för man trodde om arken. Om du ska ha en frälsande tro, så ska du också tro in i Kristus, grekiska pistis ein. Du kommer in i Kristus. Och tänker du, hur gör jag då? Jo, du sätter hela din förtröstan på att Jesus Kristus är din frälsare. Det är genom hans nåd som du blir frälst. Inte för att du tror om honom eller har en uppfattning om honom. Så jag säger, kom in i hissen och så lyfts du upp. Halleluja! Nu ska vi ta nästa bild. Tack Jesus. Avslutningsvis. Jag tror att du har en situation så ser det möjligt ut. Och du kanske redan har gett upp. Eller du söker människor. Hjälp mig. Fixa mig. Och så märker du att föräldrar kan inte fixa det. Andliga ledare kan inte fixa det. Inte ens de rika personerna kan fixa det. Inte ens de makthavande människor som du känner kan fixa det. Inte ens läkaren kan fixa det här. Man är i ett trängt läge. Har det varit ett trängt läge någon gång? När trons ande talar igenom dig så står det så här. Vi ska läsa det här bibelstället. Andra Korinthierbrevet kapitel 4, 7-8 som avslutning. Så här står det. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på alla sätt trängda men inte utan utväg. Därför att trons ande ger dig en utväg. Vi är rådvilla men vi är inte rådlösa. Vi är förföljda men inte övergivna. Vi är nedslagna men inte utslagna. Och så står det så här, nästa vers 13 och 14. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi och därför talar vi. Så när den helige ande fyller dig, eller dig, när den helige ande fyller oss, då talar vi trons ord. Och då talar vi ut utvägen. Då talar vi ut möjligheten. Då talar vi ut Guds fullkomliga makt och auktoritet. Då talar vi ut det som anden visar oss. Och så som vi tror, så talar vi. Så när Paulus skriver det här inspirerat till korintierna, så talar det till mig. Ja, men så här har det varit i mitt liv. När jag har varit trängd, då har trons ande fyllt mig eller fyllt någon annan och sagt mig ett ord och visat mig det finns en utväg. När jag har varit beroende, inte haft någonting, bara behövt ett Guds mirakel, Guds materiella under, mat för dagen eller ett bilunder, så är det någon som har fyllts av trons ande och så har jag sett det och så har jag fått det. Halleluja! Därför när trons ande fyller oss så talar vi till omständigheten, till berget, flytta på dig! Så det är ingenting man försöker fixa själv.
utan helig ande inom mig eller dig. Därför så kan du få tala in i någon annans liv. Därför så kan ditt sms, ditt uttalande, din profetiska förbön bara röja undan hinder som människor känner. Åh, Herren lever! Det finns hopp och liv för mig! Halleluja! Wow! Jag tänker, det här behöver vi mer! Jag skulle vilja vara i den situationen varje dag. Att när jag drar fram så bara försvinner modlösheten i Jesu namn. När jag drar fram så fyller människor sig med tro och hopp. Alltså Gud kan göra det. Det finns en möjlighet. När jag är i Sverige. När jag är i Afrika. Eller i Indien. Eller när du kommer hem efter det här mötet. Ni unga män. Ni unga män. Ni har så mycket härligt framför er. När jag var i er ålder så fick jag höra sådana här ord. Och jag trodde på det. Men jag lämnade söndagsskolan, kyrkan, gick min egen väg. Och otro och orenhet kom in i mitt liv och kvävde det där. När jag var 19 år kom jag tillbaka till Gud och tänkte jag lämnade aldrig. Det här livet ska jag leva. Och när de här samma saker kom emot mig som det gjorde när jag var 11, 12, 15 år när jag var borta från Gud, kom emot mig, så hade jag en annan ande inom mig. Där jag bara upplevde Gud, han har makt över den här situationen. Och nu är det över 30 år sedan. Vill du ha det du också? Vill ni ha det? Ja, ta emot det. Ta emot Guds rike som ett barn. Alltså ni som är äldre. Nu vänder jag mig dig till dig, Evert, för du är i alla fall äldre än mig, det vet jag. När du bara är där och ser en omöjlig ortopedoperation, eller man ska säga, en omöjlig situation. Eller en kvinna som bara kanske riskerar att inte överleva om det här barnet föds fram. Och så har man trons ande inom sig som säger, det är möjligt. Alltså när jag får de här sms'en ibland och så är någon som beskriver en omöjlig situation och säger, be för det. Och så känner jag, jag har inte tro för det. Jag har inte tro för det. Men man fortsätter att be och så märker att andra har tro. Jag lägger mig tillsammans med dem som har trons ande. Halleluja! Det fanns spejar i öknen. De trodde inte, 10 av de här 12 trodde inte att Gud hade gett dem landet som flödade av mjölk och honung. De talade illa om landet. De klagade på ledarna. De gnällde sig fram. Och det bara tog slut i deras hjärtan. Men Josua och Kaleb, halleluja, de hade trons ande. Åh! Vet du vad de sa om fienden? De andra kallade fienden för jättarna. Vi är så små. De tittar på oss. Vi är bara gräshoppor i deras ögon. Men trons ande sa, fienden, de jättarna, det är med en munsbit för Herren. Det är en munsbit för Herren. Trons ande säger, fienden är en munsbit. Fruktans ande säger, katastrof. Fruktansvärt. Vi försöker gnälla oss fram och kverulera oss fram här i livet. Och återigen, nej! Bort den anden i Jesu namn. Den ande som ska härska i oss, det är trons ande. Halleluja! Jag tänker, hur kan det gå? Det är nåd. Du som inte har den tron, känn dig inte fördömd. Säg, Herre, ge mig den tron. Och förlåt den som har något emot. Ska vi säga de här orden? Trons ande visar oss, säg det. Ut. Han visar oss ut. Han visar oss råd. Han ger oss. Han ger oss. Han ger oss. Han ger oss. Han ger dig och mig. Vi lever i. Amen, halleluja. Bra. Tack för all support. Och även det andra ni sysslar med däremellan. Det var jätteroligt. Vi står upp. Lovsångar kommer fram. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Du som har en längtan att gå vidare i trons ande. Läs psalm 23. Tänk på den, memorera i den. Så märker du, oj, var den sån vila i tron. Ja. För tron handlar så mycket om att förstå Guds godhet, hans nåd, hans omsorg. Han är min herde, men det ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig på rätta vägar. Utvägar också, för sitt namns skull. Halleluja. Om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Du är med mig, din närvaro, din käpp, ditt ord, din stav, din heliga ande tröstar mig. Halleluja! Det som ska följa mig är godhet och nåd. Hur länge då? Ja, evighet. Och däremellan så säger han, du smörjer mitt huvud med olja. Och du låter min bägare flöda över. Halleluja! Vad är det för någonting? Det är trons ande som talar genom David. Den lille David som varit föredöme i tro. Samma ande som verkar i honom verkar i oss. Amen. Tack Jesus. Vill du ha trons ande? Vill du ge Gud äran i ditt liv? Vill du avsäga dig hokus pokus? Vill du avsäga dig New Age? Vill du avsäga dig alla möjliga slags avgudar och mantran som kommer via yoga eller meditation? Och du vill avsäga det som har varit i ditt liv, dina föräldrars liv, dina mor- och farföräldrars liv. Du vill avsäga det som inte behagar Herren, som är hokus pokus. Och bara säga, helig ande, kom in i mitt liv. Varför kan du säga det? Och därför att du har en frälsande tro på Jesu Kristi blod. Därför att du har en frälsande tro in i honom, så kan du frimodigt bjuda in helig ande och hans tro i ditt liv. Om du inte har det, försök inte dämpa det med droger eller medicin eller stimulantia eller underhållning eller vad det nu är du försöker, materialism eller vad den är. Nej, omvänd dig och säg, Gud, jag vill ha allt som du har. Du ska vara min herde, du ska vara min försörjare, du ska vara mitt liv, du ska vara mitt lovsång. Halleluja. Det är att bli frälst, det är att bli Guds barn. Vill du det? Vill du ha denna frälsande tro? Vi ska stå med dig och be för dig. Men det är du själv som ska bekänna honom som Herre. Det är du själv som ska ta emot honom i ditt liv. Men du är välkommen fram. Bara kom fram här. Så ska vi be för dig med en gång. Tack Jesus.